Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
Ja, hej där musikälskare. Patrik Paulsson här. Jag har en packe skivor under armen. Förlåt. Allt bor i datorn numera. Ja, ja. För ja, fick man ju lägga på skivor och ställa in och hålla på, men nu behöver man bara liksom, ja, det är jättelätt. Överst ändå så ligger faktiskt musik av Antonio Vivaldi. Han var ju en mycket skarpsynt och duktig man på många sätt och vis, men jag tror inte att han tänkte att han en dag skulle ligga överst i en dator i Sverige. Musiket av Antonio Vivaldi. Det här är hans cellosonat i G-moll. Glöm inte Ryom-numret, för att de där cellosonaterna är rätt många. Ryom-nummer 42 om du vill hitta den igen. Marco Ceccato var det som spelade tillsammans då med Accademia Ottoboni. Och nu dyker en vaggsång upp. Kanske lite tidigt, men vilken vaggsång! Det är Piers Lane som spelar Johannes Brahms vaggsång. Och här var det ju pianosolo. Det är ju jättebra, för då kan man ju sjunga till. Nu i ro slumra in, allra kärestan min. Låt en ängel ta din hand bort till drömmarnas land. Ja, det finns ju på väldigt många olika språk den här vaggsången, och det är inte riktigt korrekt översatt alla gånger, för översättare har tagit sig vissa friheter. Rätt så för övrigt. Två svenska versioner finns, en av Elsa Beskow och en av Gösta Rybrandt. Kan spelas av alla instrument, även speldosor.
Thank you.
Sven David Sandström som har skrivit den här musiken. Han har skrivit stycken för sopransaxofon och orkester. Det här var den tredje satsen. Anders Paulsson var det som spelade tillsammans med Helsingborgs symfoniorkester. Ja, nu så är det ju så att Stockholm Early Music Festival, som ju har haft lite ekonomiska problem, de la ju egentligen ner förut, men sen så kom det några sponsorer och slängde in lite extra pengar, och då fanns det då en chans att köra igång. Och nu ikväll i P2, här i konsert i P2, så blir det en direktsändning från Stockholm Early Music Festival. Ja, där finns du, Francis Frocknesy.
Ja, här är jag. Hör du mig, Patrik?
Jajamensan. Jag hör musik också.
Ja, precis. Här pågår repetitionerna för fullt inför ikväll. Det blir en fantastisk konsert här. Jag är alltså i Tyska kyrkan, som är i hjärtat av Gamla stan, bara några gränder bort ifrån slottet. Och här inleds alltså Stockholm Early Music Festival än en gång i år.
Jag hör att det är Vivaldi i bakgrunden. Ska det bli Vivaldi-frossa, månne?
Ja, det är precis vad det är faktiskt. Hela programmet är ägnat musik av Antonio Vivaldi, denna gigant inom barockmusiken. Och det är en fantastisk italiensk barockensemble som ska spela. De heter Accademia Bizantina från Ravenna i Italien.
Nu är det som om årstiderna i bakgrunden.
Ja, du lyckades identifiera det, men jag tänkte inte säga så mycket om det, för det är faktiskt extra numret som de
repeterar. Oj.
Ja, men nu är ju det ute, men jag kan säga att programmet består av andra konserter för violin bland annat. Framförallt ska jag säga, årstiderna som många känner till och älskar är ju också fiolkonserter. Så det är mycket instrument, mycket stråkinstrument i kvällens konsert ska jag säga.
Mm, han skrev ju fruktansvärt mycket musik överhuvudtaget, Vivaldi.
Ja, alltså jag tror att det är över 500 konserter han har skrivit, varav kanske 250 för fiol bara.
Ja.
Så han var produktiv får man säga.
Fast sen vet jag att han har fuskat lite, för han har skrivit för violinen och sen har han skrivit om det lite för mandolin, som ju likadant stämt, så att det går ju kanske att vara lite smidig där.
Ja, precis. Och en del menar till och med att det är samma konsert han skrev 500 gånger.
Men ja, det håller jag inte med om.
Nej, och det är flera som motsäger sig detta. Det var visst Igor Stravinsky som sa detta någon gång för länge sedan. Men nu vet man ju mera, för att nu har man blivit bättre på barockmusik och man har större förståelse för musiken.
Hur tror du intresset är för att vara med på Stockholm Early Music Festival nu när de har blivit räddade och allt?
Ja, men jag tror och hoppas att det är en stor publik som vill komma hit till Sankta Gertruds kyrka, som den heter, Tyska kyrkan. Men som sagt, då kan man inte komma hit, så kan man gå på festivalen i P2 ikväll klockan 8.
Vilken tur.
Ja.
Sen så är det så att det ska vara något instrument som är lite udda som figurerar. Viola d'amore, vad är det för någonting?
Ja, men precis. Det här är ju ett stråkinstrument säkert många folkmusiker känner till väl, för det används mycket inom svensk folkmusik bland annat. Men det är ett gammalt instrument som påminner lite om fiolen, men den har en helt annan klang och den, ja, den ser liksom lite knubbigare ut. Och så har den 5, 6 eller 7 strängar jämfört med fiolen som har 4. Och så har den resonanssträngar som liksom skapar en helt förtrollande klang. Det påminner lite kanske om nyckelharpans klang faktiskt, skulle vi säga, som också har resonanssträngar.
Får vi höra det i afton?
Ja, precis. Så det står på programmet ikväll. Det är kvällens konsertmästare som är en framstående italiensk violinist och viola d'amore-spelare som heter Alessandro Tampieri, som kommer spela ett par viola d'amore-konserter av Antonio Vivaldi.
Wow. Du, då säger jag bara så här, sätt på radion hela tiden och inte minst 8.
Ja, hoppas att ni vill vara med och välkomna till Stockholm Early Music Festival.
Tack ska du ha. Francis Focknesy, som alltså är då programledare i afton i P2. Ja, där kom det plötsligt lite musik för den här Viola d'Amore som, ja, tråkorkester var ju med också. Det var musik av Antonio Vivaldi, konsert för Viola d'Amore. Här var det Allegro som hördes. Och de som spelade det var Ottavio D'Antone som var dirigent och spelade cembalo. Och så var det Accademia Bizantina som var själva orkestern. Och så var det då Alessandro Tampieri som spelade på denna Viola d'Amore. Jaha, vad blir det nu då? Ja, nu blir det väl kanske man tar iväg sig till liksom till Italien.
Thank you.
Kvartetten ur Rigoletto av Giuseppe Verdi. Här var det då, ja det hörde du förstås, att det var en liten fantasi för gitarr. Och sämre operor än Rigoletto finns ju att skriva fantasier över. Verdi, han hade ju som alla vet en fabulös förmåga att skriva musik som rycker in alla i känslor och handling. Och inte helt sällan i tretakt dessutom. Här var det Manuel Ferrer som hade hittat på en fantasi över kvartetten ur Rigoletto. Han är ju gitarrist och det kan man förstå av själva ljudet så att säga. Ja, lite småjas på det. Musik här utav Nanna Carling, och varför jag kallar det för små sådär, vad ska jag säga, småjazz, för att hon spelar på en mycket liten sax. Mer om det strax. Sax, strax, sax. Budapest heter själva musiken som Nanna Carling har gjort. Och här spelar hon tillsammans med Olle Andersson, Eklind. Och så Mattias Karlsson, Terry Marasany och Anders Fjällstedt. Och Snorre Kirk. Jo, hon skriver musik och så turnerar hon med sin sopransax. Och det är en ganska liten saxofon med ett väldigt speciellt ljud. Ganska långt upp. Sopsax kallas den ibland. Den finns både som rak modell eller som mer kurvig. Likt den vanliga bilden av saxofon vi brukar tänka på. Och Nanna, hon spelar på den lite kurvigare varianten. Stämd i bass ligger en oktav över tenorsaxen. Och det blir ändå en ljusare ton. Mycket ljusare. Till skillnad från tenorsaxen som väl får sägas vara mycket vanligare inom jazzen. Ja, som så ofta så gäller det att hitta sin nisch. Och det har Nanna Carling gjort.
Thank you.
Musiket av Henry Purcell. Det här är en triosonat i E-moll. Och det var The King's Concert som spelade. Och den där Henry Purcell, han var ju jätteberömd i England på 1600-talet. Och han var faktiskt berömd senare också ända fram en bit in på 1800-talet. För det var först då som England lyckades skaka fram några tonsättare som var lika betydande som Purcell. Ja, det där låter lite taskigt att säga, men England var faktiskt inte så framträdande på musikhimlen förr i världen. En av de riktigt duktiga, den importerade de från Tyskland på 1700-talet. Han hette Händel och han gjorde opera och lite annat i London. Alla var jätteglada i honom. Vad som var trist med Henry Purcell, det var att han levde så kort tid. Han dog 1690 och då var han faktiskt bara 36 år gammal. Thank you. kallar sig för Dreamers Circus. Här är det ett musikstycke som heter The Daydreamer. Och det här är en tremannagrupp som träffades på en folkfestival i Köpenhamn. De blev både uppskattade när de fixade till de gjorde en folkmusisk kadensa mitt inne i Mozarts femte violinkonsert. Och sådana där omaka grepp, det brukar faktiskt stimulera. Det här hände 2009, sen dess har det blivit många spelningar och några skivutgivningar och förstås också en hel del turnerande. Ända bort i stan, typ ända bort till Amerika alltså. Att spela med symfoniorkestrar och smyga in lite andra klanger, det är inte främmande för gruppen Dreamers Circus. Och dessutom tycker de att det är jätteroligt. Och det verkar som om publiken uppskattar också.
Thank you.
Musiket av Johann Sebastian Bach, det här är hans Brandenburg-konsert nummer 4. Och här var det då violin, två blockflöjter, basso continuo, alltså baskomp lite slarvigt sagt. Och så i det här fallet Svenska Kammarorkestern och Thomas Dausgaard som fann på alltihopa. Det var ju en samling med musik som Bach gav till markgreve Brandenburg, som tyvärr inte hade musiker nog för att spela det. Nu Kulturnytt.
Här är Kulturnytt. Med en stor stiftelsedonation ska Uppsala universitet nu etablera ett nytt forskningsinstitut inom kultur och kreativitet. Johan Eriksson är docent vid konstvetenskapliga institutionen.
Vi är förstås oerhört tacksamma för den här stora donationen från Anders Sandrews stiftelse.
Donationen används också till en ny professur i digital konstvetenskap. Och Johan Eriksson menar att det nya institutet kommer att fylla en viktig forskningslucka.
Ja, vi ser ju dels att de digitala teknikerna, AI och så vidare, som ju är högaktuellt, behöver vi ha en kritisk förhållning till, och vi behöver bedriva forskning kring hur det påverkar kultur och omgivande samhälle.
Donationen till Uppsala universitet ligger på 50 miljoner kronor under 5 år, med möjlighet till förlängning och ytterligare 50 miljoner.
Jag ser en stor potential i fler sådana här finansieringsformer. Och kanske är det så att humaniora har lite svårt att dra till sig finansiering från näringslivet, utan det kanske oftare är just stiftelser som kan bidra till vår verksamhet.
Trots det är Johan Eriksson inte orolig över att humanioraforskningen ska bli beroende av donationer.
Om det skulle vara så att man har krav på hur forskning eller undervisning ska bedrivas, då kan det förstås bli problematiskt. Men jag har inte sett det. Jag har inte sett sådana former.
Johan Eriksson, docent vid Uppsala universitet, reporter Hillevi Olsson. Polisen har fortfarande inte gett något besked när det gäller det väskförbud som trots sänkt terrorhotnivå kvarstår på flera av sommarens festivaler och konserter.
Ja, vi väntar på besked. Jag var i kontakt med polisen senast för några minuter sedan, och de säger fortfarande att de ännu inte kan ge något besked.
Joppe Pilgren är verksamhetsledare i branschorganisationen Svensk Live och vill att väskförbudet skrotas när terrorhotet nu sänkts från 4 till 3 på en 5-gradig skala.
Men vi tycker som sagt att man har infört det här på grund av höjd terrorhotnivå, och då så ska man ju ta bort det när